Det är november och medans Kultursverige bekvämt sitter i ett tält och skriver autografer passar den anarkistiska podcasten Obiter Dictum på att dra en tårta i ansiktet på hela etablissemanget. Vi som laddar nävarna med grädde är som vanligt jag, Tobias Nordström, och hela populärkulturens sockerbagare Billy Rimgard.
Eller paret bakom specialistpodcasten Obiter Dictum som Resumé skrev här i veckan.
Jag funderade på om jag skulle göra någonting med, vad heter det, podcasten känd från pressmeddelanden. Men
paret bakom specialistpodcasten. Specialistpodcast. Ska vi landa i det för en sekund?
Vi kanske ska berätta varför vi kallades för specialistpodcast, eller?
Ja, det tycker jag i och för sig är irrelevant i sammanhanget. Vi kan komma dit.
Vad är det vi är specialist på, tror du?
Ingenting. Alltså grejen är så här, vi doppar fötterna i massa vatten hela tiden. Allt från bitcoins till Batman. Och alltid är någon i kommentarsfältet som har bättre koll egentligen än det vi pratar om.
Ja. Är det så bara att vi liksom så här är likt någon slags redaktör bra på att välja ämnen? Är det som är vår styrka?
Kanske
vi inte levererar alltid, men...
En specialistpodd, det tänker jag så här, två narkosläkare som sitter och pratar dosering. Det är en specialistpodd.
Det är väldigt fringe, det, just det.
Ja, men det var i alla fall... det var Resumé skrev om den nya sajten tvdags.se som är Kjell Häglund som tillsammans med hela Weird Science-gänget har dragit igång en ny tv-sajt. Och då ser jag och Tobias med på ett hörn där. Och då så beskrevs det just i Resumé att redaktionen består av skribenter från Weird Science. Och sen några tv-bloggare och sen paret bakom specialistpodcasten Obiter Dictum.
Vad heter det?
Det klingar bra, jag gillar den.
Ja, vad heter, kommer vi alltså finnas, inte som du, vi kommer ju skriva texter var för sig, kanske man ska säga. Det kommer inte vara liksom signerat Oddpol.
Ja, det vore något.
Ja, men den viktigaste frågan här känner jag är, hur kommer det här påverka den redaktionella loopen?
Det är en bra fråga. Alltså jag känner så här.
Jag kan börja med att säga så här. Du inledde ju här i veckan med din första text på TV-dags handlade ju om Homeland. Och även ifall du hade en egen take så kände jag ju igen vissa grejer från den Homeland-diskussionen vi hade för, vad var det, 2 veckor sedan?
Precis. Och det var faktiskt precis det jag skulle ta upp. Att ofta när vi har pratat om någonting så sitter vi här och tuggar lite och sen så klipper vi avsnittet och sen så går några timmar och sen kommer jag på det jag egentligen skulle vilja ha sagt. Alltså så här, saker mognar och förfinas och sånt som vi sitter och snackar i cirklar kring här, eller jag i alla fall sitter och pratar i cirklar och försöker hitta vad det är jag vill säga. Det brukar komma efter ett tag när jag har mognat lite, så jag kan tänka mig att mina texter på TV-dags kommer nog vara mycket sånt som vi har snuddat vid här i podden kanske, men som har förtydligats och blivit lite mer klart vad tesen egentligen var.
Ja, men jag ska väl erkänna att det har ju hänt att jag i Obiter Dictum har återvunnit idéer jag har försökt sälja in som frilansidéer men som ingen har nappat på. Och då har de liksom hamnat i ett idédokument för Obiter Dictum istället. Känns det här smutsigt på något sätt, tycker du?
Nej, varför då? Det tycker jag inte.
Det är väl bättre att göra så än att vaska en bra idé.
Ja, självklart. Nej, everything goes. Det här är ju slasktratten för allting. Slasktratt / specialistpodcast.
Men betyder det här även att då, betyder det då i sin tur att det är tvdags.se som kommer bli den redaktionella loopen? Det är där vi återvinner oddpoddämnena.
Pass, vi får se vad framtiden har att ge. Men kul grej att vara del av ändå, känner jag. För jag tror att det kan nog bli fett.
Jag tror det kommer bli jättebra. Ni kan ju gå in och kolla där på, som sagt, tvdags.se. Vad heter det? Bill har skrivit om Homeland. Och det kändes lite grann som på den gamla goda tiden när vi jobbade på The Cricket båda två. Du direkt... Jag är lite avvaktande. Du direkt skiter ur dig ett pärlband av texter.
Ja, man vill ju vara alla till lags. Liksom. Så att, nej, jag vet inte. Men grejen är att jag har väldigt nära från idé till liksom åtminstone ett första utkast, ibland klartext. har jag väldigt nära. Så att så fort jag bara får idén som leder någonstans, så tar det inte så lång tid för mig att bara hamra ner den. Så att ofta i sådana projekt där det finns någon slags uppstartsfas och folk säger så här att det är bra om ni kan langa lite texter, så sätter jag mig ner och tänker och ägnar lite tid åt det. Och bara idéerna kommer, så brukar det gå ganska fort faktiskt.
Jag är med, jag brukar ju så komma på en idé, sen skriver jag ner idén lite grann. Mm. Sen brukar jag suga på idén 3 dagar ungefär, sen skriver jag den.
Mm.
Om det inte handlar om snabbare bloggtexter och så, men om det är liksom en tes eller man ska säga, så vill jag blöta den lite.
Mm. Det är väl klokt.
Ja, det har ju hänt i yngre år har det ju hänt några gånger att man i vad heter det, vad säger man? Man skriver i när man gör det med känsla, eller när man gör det med, man är upphetsad, vad säger man?
I affekt.
I affekt, ja. Det var att man i affekt har kläckt idéer som man sen då har pushat ut och sen insett att det inte var jättegenomtänkt.
Fast grejen är så här, jag går lite tvärt emot. När jag var yngre så var jag snarare så extremt nervös och osäker på mina grejer. Att det liksom att jag ofta körde fast. Men sen med tiden så har man någonstans insett att så här, shit, det, vad ska man säga, utan att få det att låta som värsta skrytet, det är inte så jag menar, men alltså bara man får ur sig någonting som är bra liksom, som är godkänt, då är man ändå liksom över någon slags medelnivå på allt som öses ut. Att man...
Är det som står i en gravsten? Något som är godkänt?
Ja. Ja, men grejen är så här, folk, det är ingen som märker skillnad på så här godkänt och så här superduper asfett, har jag märkt. För att sådana saker som man har jobbat igenom jättemycket och är jättenöjd med, så bara ingen respons alls när de kommer ut. Däremot sånt man bara så här, tar på en volley från den känsla man har, då kan de reaktionerna komma att den delas som fan. Och det är nästan så här, det är nästan ofelbart så att det jag är nöjd med och tycker är bra, det är så här, möts bara av tystnad när jag presenterar det för världen.
Ja, alltså vi ska inte förlora oss i den här diskussionen alls för mycket, tycker jag.
Den redaktionella loopen har redan satt sig i metafängelset.
Men det jag menar, men det är en sak jag tänker där är att så här, du säger de sakerna du är mest nöjd med får du ingen respons på. Är det viktigt ändå på något sätt?
No.
Skriver du för bekräftelsen, Billy?
Har gjort. Kanske inte gör det så mycket längre faktiskt. Men däremot så blir man, alltså det är kul om bara så här.
På ett sätt ska jag känna att det finns smartare, om man ska skriva för bekräftelsen, finns det smartare saker att skriva om än typ small ambient och andra konstiga grejer.
Nej, om man vill skriva för bekräftelse, det är ju då man ska nischa in sig på något så här jättelitet och sen äga det området helt och hållet.
Fast om man vill skriva, om man vill skriva för bekräftelse, ska man skriva om hårdrock.
Ja, jo.
Hårdrock är öppet mål med allt. Alltså bara som man gör hårdrock, skriver om hårdrock eller lyssnar på hårdrock, så är allt bra.
Ja, men alla de här genrerna som folk hejar på, precis som man hejar på ett fotbollslag, de är ju extremt tacksamma, för då blir folk glada bara någonting görs. Det spelar ingen roll vad som görs. Men skitsamma, jag tycker vi pratar cyborgs istället.
Ja, men definitivt. Och inte vilka cyborgs som helst, utan DIY-cyborgs.
Exakt.
I veckan här så skrev Vice teknikavdelning om en kille som heter Tim Cannon, som kallar sig själv för biohacker. Och han har då opererat in en liten dosa i armen som mäter, jag kommer inte ihåg vad de kallar det exakt, men så biodata på något vis.
Mm. Typ stressnivåer och sådana saker.
Ja, och som han då liksom tänker använda i någon form av kartläggning eller någonting sånt.
Ja, men han ska använda det exempelvis här, så ska den där känna av om man kommer hem från jobbet och är liksom väldigt utarbetad och trött och sånt. Och så ska ju lägenheten anpassa sig och spela så här soft easy listening och dimma ljusen och så här, ja, anpassa sig så att han landar i en avstressande miljö.
Ja, alltså hur känner du när du läser, det finns ett klipp också, men när du läser om det här, känns det så mycket framtid, tycker du?
Både ja och nej. Jag tycker det känns extremt mycket framtid, inte kanske det här att reglera hemförhållanden.
Men, känns inte framtiden.
Nej, det känns 1998 tidningen Zäta reportage om så här, det nya smarta köket. Men jag tycker känns extremt mycket framtid. Det är så här, den här snubben, han har opererat in det själv därför att läkare får inte göra det.
Utan bedövning dessutom.
Utan bedövning har han gjort det. För läkare får bara operera in sånt som har passat massa kliniska test. Och det där är intressant, för att man ser framför sig en framtid där vi har stora teknikföretag som tar patent på den här sortens grejer, och man måste gå till speciella kliniker för att få dem inopererade. Och då växer hela den här svarta marknaden upp med olika så här body modification-experter och gör det själv hackers.
Och det är liksom bra, tycker du?
Det tycker jag är jättebra. Det är jättebra.
Men du måste ju samtidigt erkänna att du tycker det är bra i någon form av William Gibsonsk romantik, eller? Jag menar, när man ser den här killen, han i praktiskt sett har gjort är att han har skurit upp armen och satt in någon slags liten låda stor som en kortlek under huden.
Mm.
Det är inte, alltså,
det ser inte jättefräscht ut.
Nej. Jag vet inte vad man ska säga om infektionsrisken, men ja.
Men grejen är att jag kan tänka mig att det är någonstans där. Alltså antingen djupt nere i något hermetiskt tillslutet labb, eller i en liksom ockuperad lägenhet i Hamburgs hamn. Det är ju på något av de två ställena där de stora genombrotten kommer komma inom den här forskningen.
Jag tror ju mer på ett kliniskt labb faktiskt. Jag får vara skeptiken här på något sätt. Men jag vet inte, jag tycker alltså han, Tim Cannon, han känns som en drivmina lite grann. Ett osäkert kort. Alltså jag tittar på den här bilden, jag har den här bilden framför mig nu. Alltså den är ju extremt stor, den här lådan. Plus då att man ser de här stygnen i armen. Det är allt för att kunna, liksom, för att kunna få lite skön easy listening när han kommer hem.
Men ni måste ju börja någonstans, eller hur?
Och du menar att det här det är Tim Cannon som är, vad heter det, avantgardet här och leder utvecklingen.
Ja, jag kan tänka mig att vi kommer få se mer av honom.
Vad heter det? Hanna Fahl skriver om det här idén också lite grann, om det här med cyborgs och, alltså det är ju mer, jag skulle vilja säga att det här är nästan mer någon form av body modification vid det här laget. Det är inte riktigt cyborg tech än. Men hon pratade om det här med att man kunde operera in, hon skrev om att man kunde operera in magneter i fingertopparna, och så kunde man känna av olika magnetfält och grejer.
Mm.
Det är också en grej som
Tom Cruise hade varit väldigt glad för det i Minority Report.
Gud. Men man kan då typ plocka upp gem och sånt. Men annars så känns det som en helt värdelös grej.
Ja, det är lite som så här, att ha sån superkraft att vara bra på att gräva.
Ja, men det är liksom så här, det är ett partytrick på sin höjd.
Mm. Om du inte är så här, vad heter det, finsnickare. Håller på att jobba med extremt små skruv och sådana saker.
Ja, det är i och för sig sant. Eller om man, så här, jag tänker även om man ska känna på väggen var någon sån här metallgrejer är.
Mm, precis.
Ja, men jag vet inte, det känns ändå långsökt. Jag är skeptisk. Det här känns som en moppe-mäckar-versionen av cyborgs på något
innan vis. Jag tror att gränsen går vid där maskineriet får kontakt med nervtrådar. Alltså där sker ju någonting. Där blir
det häftigt. Då börjar vi snacka.
Mm. Innan dess så känns det som det är lite för low tech för att vara 2013.
Mm. Det är definitivt. Vi kan väl sätta cyborgen lite på on hold. Vi får anledning att återkomma till den lite senare i programmet också. Såg du det här jävligt feta skrinet som dök upp på Reddit häromdagen?
Nej, berätta.
En kille då, jag tror att han heter Alex, jag dubbelkollar här, nej, jag har ingen aning om vem det var. Untami 610 heter han.
Tim Cannons handle.
Är det?
Nej.
Ja, kanske. Heter han då som har postat det här. Det är en serie bilder på en låda, en gammal trälåda som innehåller olika papper med saker skrivna på. Och sen följer en uppsättning papper som är väldigt konstiga. Det är olika former av ritningar av maskiner, kartor över världen, det är massa konstiga magnetfältslinjer är dragna. Och konstigheten eskalerar när det mer och mer blir konstiga verser. Det blir ritningar av demoner, det blir så här domedagsmaskiner, det blir trehövdade änglar. Det blir otroligt spejsat efter ett tag, innehållet i den här lådan. Vad det egentligen är visar sig att det har någonting med, vad heter den? Bibelboken heter den Ezekiel på svenska.
Jesekiel, va?
Jesekiel, ja. Det är någon form av illustrationer av sakerna som beskrivs i den bibelboken, gjorda av en dansk som heter, eller dansk-amerikan som heter Daniel Christiansen, visar det sig. Det historien dör lite där, men det jag slogs av var att när jag såg de här bilderna så var min första tanke i princip, vad är det här för viral marknadsföring?
Ja.
Finns det något sorgligt i det?
Ja, på ett sätt. Därför att om det här hade varit för 10 år sedan så hade vi bara, oh my god, what the fuck? Liksom, vad kan det här vara? Det är så här, det finns ju något väldigt så här H.P. Lovecraftskt i att hitta det där. Man tänker sig att det finns ritningar på planeter som vi inte känner till och sådana saker. Mm. Så att den mystikbiten som kanske fanns förr har ju försvunnit lite när man har koncentrerat såna här saker till exempelvis Reddit.
Mm.
Jag tänker att om det här hade varit Jossities, en Jossities sajt publicerad 1999, då hade vi nog varit mer liksom, ja, bländade.
Men det jag känner också att man blir misstänksam så fort någonting är väldigt genomarbetat nu för tiden. Förstår du hur jag menar? Alltså att när man hittar någonting som är lite så här spännande eller skumt, som är en, det kan vara vad som helst, en artefakt eller någonting hittas, så blir man direkt intresserad och tänker att det här verkar spännande. Men i det här fallet så är det liksom ett skrin då med hundratals sidor och väldigt, väldigt konstiga saker. Alltså då känns det direkt som att om det här vore någonting på riktigt så hade det redan uppdagats på något vis.
Mm.
Eller,
men kan det inte bara vara The Ramblings of a Madman liksom, som sen har legat i en vind någonstans och sen...
I någon mån är det ju det är.
Mm.
Men... Jag vet inte, det är inte den slutsatsen man drar först på något sätt. Alltså det är lite för... eller jag känner i alla fall att det är lite så för rationellt för att man tänker på det sättet.
Det är så sorgligt att vi har gått dit ändå. Att vi så här tänker, vad är det här för film? typ. För att det... alltså på ett sätt har jag inget problem med det, för att det var ju lite reaktioner här om veckan när det var ett klipp på en twerkare som ramlade och välte ett ljus så att allt började brinna och sånt. Och
här om veckan, det är väl 2 månader sedan?
Ja, inte. Det är möjligt. Tiden går fort när man har roligt. Och så visade det sig att det var Jimmy Kimmel som låg bakom det där, och folk kände sig så besvikna liksom.
Mm.
Och jag har inget problem alls med den grejen, för jag tycker så här att internet har blivit, alltså det är ett slags mishmash av skrönor, av urban legends, av marknadsföring, av virala klipp som är gjorda för att delas, av hemvideos. Alltså på något sätt så känns det som att den så här informationsfloden, att det är det som är charmen med, att vi aldrig vet vad syftet är med den, så att säga.
Men det jag tänker också att i min tanke, det finns någonting i min tanke där när jag direkt misstänker viral marknadsföring, att man vill att det ska vara någonting mer. Alltså man vill, eftersom att man vet att de här änglarna är påhittade på något sätt, då vill man att det ska finnas en så här större historia bakom på något sätt, som inte är en dansk-amerikan som har försökt tolka Bibeln och skriva ner sina ingenjörsritningar liksom. Man vill att det här ska leda någonstans.
Det ska finnas en referens där som man kan googla och hamna på någon annan konstig sida. På Jossities, ja, sjösatt 1999.
Ja, men lite. Man vill att mysteriet ska vara större.
Mm.
Och det är väl det som på något sätt gör en besviken. Och det är väl det, därför man på något sätt tänker att... ja, men man hoppas på något sätt. Jag vet inte, det är väl också sorgligt på något vis. Att man inte kan nöja sig bara.
ja, hoppet, det är det, alltid när man upptäcker något coolt så börjar man hoppas. Det är där vi är nu. Men du, om sådana saker var bättre förr, får jag använda sådana uttryck, att det var bättre förr?
Ja, det tycker jag.
Ja, jag har en annan grej som jag tänker kanske var bättre förr. Nu mellan 9 och 28 november så är det match om världsmästartiteln i schack. Den hålls i Chennai i Indien. Vet du vilka som spelar partiet?
Jag har inte en aning. Ska jag gissa nationalitet eller någonting sånt? Eller bara...
Ja, gör det.
Det är för att du vill då dra det här till att på den gamla goda tiden när det stod mellan kalla kriget så var det väst mot öst, antar jag. Ja. Men jag skulle vilja tippa att det nu är kanske en... Jag drar till att säga att det är en kines mot en kines.
Nej, det är Viswanathan Anand, han är regerande mästare från Indien. Aha. Och utmanaren är 22-årige norrmannen Magnus Carlsen.
Okej.
Och jag är helt... Vad jag skulle komma till var just den här grejen att schack upplevde jag en gång i tiden som ganska coolt. När det var liksom ryska stormästare som mötte liksom amerikanska math whiz. Och liksom att de mötte typ i Reykjavik eller någon sån där halvneutral plan, och det stod så mycket mer på spel. Känner du någon pepp inför att följa kampen Indien och norrmännen?
Jag tycker ju schack kan vara roligt på ett sånt här vetenskapligt plan, alltså när man i sådana så här teoretiska tankelekar som jag själv inte är kapabel att formulera eller beskriva, men som finns i till exempel podcasten Radiolab, då kan det vara lite hissnande på något vis, men annars är ju schack det tråkigaste som finns. Schack är möjligtvis coolt som någon form av liten kuliss till någon park i New York där massa gamla gubbar sitter och röker cigarr och spelar samma partischack om och om igen. Då kan det väl finnas en romantisk botten i det på något sätt, men annars är det är ju nördar i ordets sämsta bemärkelse på ett sätt.
Ja, jag vet inte, jag är ju så dålig på schack. Alltså jag kan inte det här att tänka många steg framåt. Så att jag har alltid varit jättekass. Så att därför tycker jag det är tråkigt att spela. Men jag vet inte, det finns någonting i det. Fast som sagt, romantiken har gått lite förlorad.
Men det är lite grann så också, på ett sätt är det ju ganska värdelöst att vara bra i schack. Alltså, och vi ser om du har den här förmågan att kalkylera saker på det sättet som man brukar prata om att schack grandmasters måste ha, då är väl det absolut sämsta man kan använda den förmågan till även att spela schack. Det gagnar ju liksom ingen alls, inte ens sig själv gagnar det.
Nej.
För det finns inga pengar i det heller direkt.
Nej. Eller det vet vi inte, det gör det säkert, tror inte det.
Alltså visst, jag tror vi snackar om en ytterst liten minoritet av människor som lever på att spela schack.
Ja, jo, det är klart. Så är det ju. Hur som helst så har jag bara två små spaningar till som är relaterade till schack. Den första, Garry Kasparov, gamla världsmästaren som numera är rysk politiker. Han twittrade nyligen...
Som både blev jagad av en dildo och fick stryka Deep Thought, va?
Ja, precis. Ja. Mm. Stop tweeting me chess moves, I've retired. Also, if you're good enough to beat me, I'd know who you are.
Ja, jo, rimligt ändå, eller? Mm.
Och sen så måste vi faktiskt ta upp Kirshan Ilyushinov som är president i Internationella Schackförbundet. Jag läste i Aftonbladet idag att han berättar själv att i september 1998 fick han åka med utomjordingar i deras skepp. Enligt egen uppgift.
Ja, men du hör ju schackspelare.
Han berättar att schack har en utomjordisk bakgrund och att det rymmer sanningar om vår existens. I den här intervjun så sa han: det finns 64 rutor på ett schackbräde och jag har läst att vårt DNA består av 64 delar. Tillfällighet.
Ja. Men det är också, alltså, det finns något där också att man ska fascineras över att schackspelare ofta blir knäppa i huvudet. Det var väl samma sak med Bobby Fischer. Man ska liksom så här... Man vill att det ska finnas ett samband mellan schackspelandet och att han blev knasig. Mm. Liksom. Men det gör det ju aldrig. Det är väl snarare kanske att det hänger ihop med att man tänker på samma sak för mycket. Eller någonting. Jag vet inte. Men en grej som jag tänkte på med just Kasparov var ju, vad heter det? Jag såg någon dokumentär, jag tror att det handlar om när han mötte Deep Thought, som där det pratades om, eller han pratade om att schackspelare har ofta en otroligt kort prime. Alltså det handlar om en period på kanske 5 år då man är riktigt bra. Och så, för han menade då på att bara några år efter att han fick stryk av Deep Thought så tappade han allt i princip. Mm-hmm. Och visst, han var ju fortfarande en övermedel schackspelare, men liksom inte i närheten av så bra som han var några år innan.
Gud vad det måste kännas frustrerande.
Men tror du det ligger någonting i det?
Ja, det kan jag tänka mig att det gör. Alltså, det är måste ju vara en oerhörd påfrestning att sitta i de här evighetslånga jävla partierna och liksom jobba så hårt med... Fast samtidigt, alltså så här, mattefolk, blir inte de bara bättre ju äldre de blir på sina gebit? Tills de blir galna.
Ja, kanske, men jag vet inte... Är det samma sak då? Jag tänker att så här, matte på ett sätt handlar väldigt mycket om erfarenhet när man kommer upp på en sån väldigt abstrakt nivå som man gör om man håller på med det väldigt länge. Och det tror jag handlar väldigt mycket om alltså erfarenhet och att man lär sig se saker på ett sätt. Men just det här med att se ett steg längre och de sakerna, där tror jag också man har en prime. Jag tror inte... Alltså om man knäcker saker på äldre dagar i de matte, så tror jag att det handlar väldigt mycket om dels att man har, alltså, vad säger man, brute force, alltså att man har sett och försökt med någonting tills det funkar, men jag tror även att det handlar väldigt mycket om att man har så här, lärt sig se saker på nya sätt, inte att man är så här, liksom ett geni. Mm. Eller ja, jag vet inte, jag tror det.
Ta så här Isaac Newton, som liksom allt han är känd för var han klar med när han var typ 27. Sen ägnar han ju resten av livet åt så här, alkemi.
Ja.
Men just den du nämnde där om Deep Thought, när Deep Thought spöade Kasparov. Kasparov har ju sagt att det finns ett avgörande drag i den matchen som är helt sinnessjukt, som han aldrig har sett förr, och liksom var helt oförberedd på att han aldrig kom över det där, för att han förlorade det partiet och sen låg han och tänkte på det jävla draget på kvällen på hotellet och kunde inte släppa det. Och alla partier efter det så satt han och var rädd för att något liknande skulle komma, att det verkligen fick honom helt ur balans. Och grejen var att de som var programmerat Deep Thought hade inte heller något riktigt bra svar på var det jävla draget kom ifrån. Och i en artikel, jag tror att det var förra året, så avslöjades att det var en bugg. Liksom. Det var inte alls, det stämde inte överens med någonting som var tänkt att liksom, otroligt bra.
Ja, precis, men det var väl, alltså, det var väl Kasparovs bortförklaring också när han fick stryk, att så här, datorn hade gjort drag som var liksom orimliga. där fanns så att den var svårspelad. För mig att han sa, jag parafraserar någonting om att den gick från att spela som en grandmaster till en femåring. Alltså,
och det jag antar att om man sitter i shuffle.
Ja, men jag antar att om man liksom möter en annan människa som är väldigt bra på schack, så finns det liksom, ja, men det finns man kan alltid se en tanke bakom. Men alltså, även ifall om en människa börjar spela som en femåring, så kan man se strategin i det på något sätt. Men en dator då, som man förutsätter ska liksom fungera efter logikens regler, börja hålla på med psykningar, så kanske man blir lite så här fundersam.
Gud, jag känner att vi har jättemycket att prata om schack, men jag tror att
jag tror det här faller under AI ändå. Ja, alltså, jag tror det här är mer intressant ur ett AI-perspektiv än ett schackperspektiv.
Precis. Men vi kanske får dra ett streck över vårt schackbräde för gott, kanske.
Visst, för den här gången kan vi se.
Den här gången.
Jag var och såg 12 Years a Slave här i veckan. Den har premiär om några månader, men jag såg den i någon så här filmfestivals-setting. Det är Stockholm Filmfestival i Stockholm nu. Och lade märke till en väldigt intressant grej medan filmen pågick. Det var en sån här, alltså, jag tänker inte gå in så mycket i detalj på filmen. Det är en otroligt betungande historia om slaveriet och om en man som led väldigt mycket och fick sin frihet tagen från sig och så vidare. Sedan, den var väldigt bra. Men den hade inga förtexter, utan den börjar bara rakt in i filmen, vilket filmer gör ibland. Och filmen igenom så hör jag ett par stråkar som återkommer. Vi kan ju säga att vi lyssnar på dem lite grann här. Och filmen igenom så tycker jag att det här känns bekant. Och ungefär en timme in så placerar jag att det här låter exakt som det här. Två stråkpartier som är ganska lika varandra skulle jag säga. Och jag känner någonstans att jag vet vad det här är. Vad är det för någonting? Och sen då, när eftertexterna väl kommer, så kommer en sån... Ja, ett namn man känner igen. Music by Hans Zimmer, ser man då. Och den andra delen av musiken vi hörde här var ju alltså då från hans soundtrack till Inception. Jag tänkte lite så här, det är exakt samma tonartsförändring och samma stråkslinga liksom. Hur mycket får man som kompositör egentligen stjäla av sig själv, tycker du?
Ja, i fallet Hans Zimmer så är det en väldigt välbefogad fråga.
Han är ju mästare på att upprepa sig, kan man säga.
Ja.
Eller inte bara han, det är flera av de här filmkompositörerna som pysslar med det.
Ett av de mest slående exemplen, det är ju hans, jag vet inte om man kan kalla det för Hans Zimmers stora genombrott, men på många sätt var det väl det kanske. Det var The Rock. Det temat användes ju i alla fall i tv och sånt. I varenda helikopterscen i Expedition Robinson så skulle The Rock-temat användas. Och sen vid den tiden var ju Hans Zimmer var ju redan en etablerad kompositör då. Och sen när The Man in the Iron Mask kom, så var han exakt likadan, exakt. Bara det att det var inte Hans Zimmer, det var en av hans underlings, för han har ju ett litet så här stall av kompositörer som så här, Hans Zimmer sitter och tar ut saker på piano typ, och sen så orkestrerar de och skriver liksom utifrån det temat, skriver de ett soundtrack så där. Det är när man inte har råd att anställa Hasse själv. Och det kändes också så här, men det är ju exakt samma uppbyggnad och exakt samma grej. Och det där är lite svårt, för att jag menar, man hyr ju en person för att man vill ha den personens grej. Mm. Liksom. Om du ska göra en skiva och så tar du in Daniel Lanois som producent, då vet ju hur skivan kommer låta. Den kommer ju låta som att Daniel Lanois har producerat den. Liksom.
Men tror du det finns ett mått av att, alltså, när man hör de här stråkarna, att man vill att de ska kännas igen på något sätt? Alltså att de ska kännas bekanta? Alltså han vet ju mycket väl att när han sätter de här stråkarna, så kommer de låta nästan, inte riktigt samma tonart, men annars exakt likadant som några andra stråkar jag skrev för några år sedan. Det vet ju han såklart. Mm. Men finns det liksom en tanke bakom det snarare, att man arbetar med någonting som känns tryggt för tittaren?
Det tror jag absolut. Nackdelen är väl så här... Alltså om man tänker så här, om vi överför på vanliga rockband, så är det ju så att det spelar egentligen ingen roll om man tar typ Kent som exempel. Det spelar ingen roll om de gör en slamrig liksom rocklåt eller en helt elektronisk låt. Harmonierna är ju de samma. Man hör liksom de här bytena mellan dur och mollackord som är lite skeva, som Jocke Berg bara älskar att använda. Och det skapar ju en igenkänningsfaktor för fansen. Alltså det behöver inte vara så konstigt. Nackdelen med en filmkompositör, kan jag känna då, är ju att när vi ser en film, typ 12 Years a Slave i det här fallet, vill vi sitta och få bilderna från Inception och stämningen därifrån i oss? Kanske inte. Det finns ju alltid den... Jag tycker Hans Zimmer rör sig inom ganska snäva ramar. Alla har ju sina liksom, sin karaktäristiska stil. Men om man tänker en sån som Clint Mansell exempelvis, så är ju han betydligt bättre på att anpassa sig efter film.
Men så, jag vet inte heller om det här är någonting man råkar ut för att man, alltså om man tittar på mycket film eller någonting, men det kan ju vara så att de allra flesta inte lägger märke till det överhuvudtaget. Men för mig så blir det ju också att det blir irriterande, alltså, eller inte irriterande, men det blir ett störande moment i alla fall, att när man hör det här så tänker man, oh, vad det här låter bekant, vad är det här för någonting? Mm. Och det är väl en grej om det är liksom någon form av så här popmusiksättning, att man så här försöker minnas vad det är för artist eller vad det är för låt. Men alltså när det kommer till så här rena liksom filmkompositioner, så blir det ju inte problematiskt kanske, men det är i alla fall ett litet irritationsmoment i någon mån.
Mm, ja, men det håller jag med om. Absolut. Och det blir också ett problem när så här, Hans Zimmer har ju en väldigt så här, han använder ju såna här pukor med väldigt mycket botten i, som så att det nästan låter som kanonskott. Så här, och det har ju blivit en slags signatur för hur en actionfilm eller hur en storslagen film måste låta numera.
Ja, eller en annan grej från Inception, den klassiska Inception-basunen. Ljud är ju numera i precis varenda filmtrailer och actionfilm som görs. I princip. I veckan så släppte nöjesimperiet Fox de första 8 minuterna ur cyborg-dramat Almost Human. Och ja, vad ska man säga? Vi hade väldigt mycket en tydlig pilotkänsla och etablerade tydligt teman som rasism och men fördomar överlag i princip. Jag tänkte att vi ska lyssna på ett litet klipp om hur det ganska vanligtvis låter inom science fiction.
So, when did you first know you were
a mutant? You have to understand, we thought Bobby was going to a school for the gifted.
Bobby is gifted.
We know that. We just didn't realize
we still love you, Bobby. It's just this mutant problem is a little...
What mutant problem?
Complicated. Bobby... Have you tried not being a mutant?
Och det här var alltså ur X-Men 2. En mutant som träffar sina föräldrar och för första gången berättar att han är mutant. En ganska tydlig passning till homosexualitet, får man väl säga.
Ja, verkligen.
Just hela så här, komma ut grejen och som mamman säger, have you ever tried not being a mutant, är ju liksom någon form av konstig koppling.
Och ingen i biosalongen missade den allegorin.
Nej, och det är väl det som jag tänkte, jag studsade lite på det när jag tittade på de här första 8 minuterna av Almost Human också. Har science fiction-genren tömt ut sina allegorier lite för mycket? Finns det, slits allegorierna för mycket?
Jag tycker det. Det problemet med mycket science fiction som har gjorts, det är att man inte fattar det här att symbolspråk i film görs alltid bäst när det är lite subtext.
Mm. Som var lite upp till konsumenterna
precis,
att hitta.
Precis. Mm. Vi har ju sett här det absolut mest slitna temat i sci-fi-allegorierna kanske, alltså klassdiskussionen som har funnits från Metropolis och framåt, eller diskussionen, kritiken mot klassamhället kanske. För typ 2 år sedan kom In Time, där folk efter 25 levde man bara 1 år om man inte hade liksom medel nog att köpa sig mer tid. I år kom Elysium, där de rika sitter uppe i ett satellitparadis och får mediciner medan folk trampar ihjäl varandra på marken. Och bara en sån sak, så här, att det är verkligen bokstavligen så här, du är i himlen eller du är i helvetet. Sådana allegorier kan göras väldigt mycket snyggare.
Ja, alltså de exemplar du nämner här, de antar ju nästan formen av det man på engelska tror jag kallar parables. Alltså det är liksom en i princip alltså hela historiens enda mål är att efterlikna någonting annat, så att säga. Det, och det, på ett sätt så,
typ
så är det
The Animal Farm liksom.
Ja, alltså det blir lite så här klumpigt på något vis. Jag tänker även på, alltså förtryck överlag är ju väldigt, väldigt så vanligt, utöver även liksom klassamhället, så liksom mycket fokus inom science fiction på utsatta minoriteter. Jag tänker på så här, Apornas planet till exempel, där man tar den minst förtryckta företeelsen som finns i det västerländska samhället, den vita mannen, och placerar honom i minoritetens position i det här nya apsamhället. Eller för den delen District 9, som visar så här, människor som behandlar utomjordingar väldigt illa. Det är liksom, nästan så jag vill ställa frågan, kan man berätta en science fiction historia utan att det blir en allegori?
Alltså film är ju ett bildspråk och bilder bär ofta symbolik. Det kommer vi inte ifrån. Om man tänker så här, om vi tar ett steg bort från science fiction för att liksom hitta liknelser. Om man tar en ren actionrökare som men vi såg Haywire här om året och pratade om den i Oddpod. Det såg vi för att se Gina Carano kick some ass liksom. Det var inte för att vi gjorde någon närläsning, utan vi ville ha liksom rökaren. Där befinner sig den sortens sci-fi som egentligen är actionfilm, men som kalla sci-fi för att det råkar vara lite futuristiskt sådär. Om man tänker andra änden av spektrat, där kanske man kan tänka sig en film som så här, Sofia Coppolas Bling Ring, som helt är en kommentar till liksom vår tids kändisdyrkan och konsumtion, inte en berättelse med levande karaktärer. Och där är ju också väl, det finns ju mycket sci-fi som är där, alltså Elysium och de vi nämnde, där det verkligen är Det jag, min idealplats för sci-fi, det är typ så här, jag vet inte, vilken film som helst som är, om man tar så här The Machinist med Christian Bale. Man kan, om man vill, göra en närläsning och komma fram till jätteintressanta saker om så här skuld och samvete och ältande så, men vi behöver inte göra det. Man kan också ta in den på ett annat sätt. Och det är där någonstans som jag tycker att sci-fi ska befinna sig. Att den ska erbjuda en jävla åktur om man är på det humöret. Mm-hmm. Men om man vill, alltså, skjut mig för att jag nämner den, men Blade Runner liksom. Det är ju liksom typexemplet på det, att det går att se en som en film, som en noir-deckare mer eller mindre. Mm. Noir-deckardare kanske. Men det går också att gå in i den och analysera schackdragen som J.F. Sebastian gör mot Dr. Tyrell i The Infinite Game.
Ja, det, såklart. Men jag tänker även att så här, alltså, på det stora hela, alltså, problemet är ju på något sätt även att om man vill teckna en bild av framtiden, om man tänker sig sci-fi som en framtidsskildring, så måste du ju på något sätt ändå utgå från hur världen ser ut idag. Alltså du, även ifall du väljer att på något sätt göra en science fiction historia där du går tillbaka på noll, alltså en postapokalyptisk historia, så bär det ändå spår av vår samtid, så att säga. Jag tycker att så här, det finns ett inbyggt problem. Ja, det är ett inbyggt problem i all kultur givetvis, men i science fiction kan på ett sätt bli så här väldigt tydligt, att man inte kan bryta sig fri från sin egen kontext lite grann.
Ja, jag sitter här och tänker på filmer från nyligen. Oblivion, exempelvis.
Mm, mm.
Känner jag är extremt mycket produkt av vår tid, eftersom det här asymmetrisk krigsföring och vem är vår fiende och vem är jag, vad är min roll, vem tittar på mig, alltså den känslan finns ju rakt igenom den. Går att hitta massa liknelser, ja, men det här syftar ju på det där och här försöker de göra det här, men det är inte nödvändigt.
Var det Bror Duktigs bror?
Kapten Korrekt var det.
Ja.
Vad var jag?
Jo, men man kan...
Jo, men man kan också bara så här, wow, det här var en jättesnygg film, kan jag ta twisten, vad händer, du vet. Vi behöver inte, nu säger inte jag att Oblivion är en skitsmart film som vi ska liksom lusläsa så, men jag gillade i den att inte få det här children of men-grejen. Eller det här uppenbara, så här, ja.
Ja, men alltså anledningen till, lite grann till att jag började här i Almost Human var ju också för att, alltså där kändes det ju, alltså på, nästan så att det blir så här slappt. Alltså det är så här... Det är väldigt uppkörda hjulspår på ett sätt. Och det, alltså på något sätt vill man ju ändå att när man, alltså science fiction-genren ska, alltså ligga i framkant. Alltså man ska inte prata på ett sätt så, alltså även ifall rasism och klassamhälle och sådana saker är väldigt konkreta problem idag, så vill man ju ändå att science fiction-genren ska titta på problemen av imorgon på ett sätt.
Och inte bara problem, alltså det fantastiska av imorgon också.
Ja, precis. Alltså att man ska på något sätt tänka sig att utgå från det som ligger i framkant, inte det som har varit problemet för mänskligheten eller som har varit företeelser och problem för mänskligheten i hundratals år, tusentals år, utan att man tittar på det som är i framkant och tänker på vad liksom det kommer ta vägen snarare.
Det är ju en slapp, alltså det är ju för folk som inte vågar dela med ämnena direkt, alltså du vågar inte göra en film om rasism, så du gör en film om utomjordingar som kommer hit och blir placerade i läger liksom.
Ja, men och sen tror jag, men alltså, du var inne på det med District 9, handlar ju också om att det är ett sätt att visa ett, det är ju typ exempel som kan funka ganska bra, för att det är ett sätt att visa ett mänskligt beteende som man inte riktigt kanske ser annars. Alltså man tänker på en sån behandling av flyktingar som det väldigt mycket är i District 9, och även såklart apartheid med tanke på att det utspelas i Sydafrika. Men om vi håller flyktingspåret närmast här, i det fallet så handlar det också om att belysa någonting som pågår väldigt mycket just nu och som vi alla är en del av, alltså flyktingförläggningar och behandlingen av flyktingar, och göra det på ett sätt där vi förstår att någonting är fel, så att säga. Alltså man kan avslöja felaktigheterna inne på något sätt. Och det jag tänker är så här, att publiken som Almost Human vänder sig till är till, hoppas i alla fall, 95%, 99% kanske till och med, medvetna om problemen med rasism och motverkar dem aktivt i sitt liv liksom.
Däremot, 99% av de som kollar på Almost Human.
Ja.
Ja.
Okay. Tror du inte de är antirasister, eller?
Ja. Du vet, när 12 miljoner jänkare rattar in Almost Human på torsdagskvällen, då får du stå för det du har sagt.
Ja, okej. Okay. Men du förstår i alla fall hur jag menar. Alltså att så här,
du slängde inte bara till att de är medvetna om det, utan att de aktivt motverkar det i sina liv. Ja.
Jo, men det jag menar alltså, till exempel behandlingen av flyktingar är ett betydligt mycket mer osynligt problem än vad rasism är, och ett så här, problem man pratar mindre om. Alltså, för fan, Sverigedemokraterna sitter i riksdagen mycket på grund av att vi liksom inte bryr oss om hur flyktingar behandlas.
Och det finns en stor poäng att skildra det genom sci-fi där. Därför att om man ska skildra någon som är offer på något sätt för felbehandling, då kommer man implicit också att kalla någon annan för förövare. Och det gör det ganska svårt att nå hem med sitt budskap. För det kommer alltid sitta förövare med händerna, armarna i kors och bara så här, va? Liksom, vadå? Nej, så är det inte. Det är ju, alltså det är det här klassiska när man, alltså, försöker belysa strukturella problem med jämställdhet, och det sitter liksom 10 000 män med armarna i kors och säger, nej, jag tar jätteväl hand om min sambo, hur kan du kalla mig för förövare? Och det är så här, ja, men så här, det handlar inte om på individnivå, det handlar om strukturella problem liksom. Så att på det sättet så kan det ju vara väldigt bra att då ta en race of aliens och förtrycka skiten ur dem, bara för att väcka frågan om så här, hur är vi människor egentligen? Så. Om man ställer två nationaliteter mot varandra. I och för sig, med District 9 så blev det väl liv om just nationaliteter. Det var folk från Zimbabwe som var rasande över hur de framställdes i den.
Ja, eller var det inte, ja, men just det fanns någon slags maffiafalang.
Exakt, va? Exakt.
Ja, precis.
Och det där blev ju värsta grejen kring det. Så det är väl typ exempel på att så här, så fort man börjar använda vår realpolitik på jorden, där folk stöter och blöter över de mest konstiga frågorna, så kommer det alltid finnas någon som upplever sig som utpekad som förövare, och den personen kommer inte liksom lyssna.
Ja, men det, alltså det jag menar på något sätt är bara att på något sätt är det mer intressant att formulera en science fiction idé utifrån, inte vet jag, sociala medier eller alltså någonting som känns som morgondagens problem på ett tydligare sätt liksom. Alltså upplösningen av kön eller någonting sånt känns betydligt mycket mer framtid än rasism. Alltså, och då menar jag inte att rasism inte kommer sluta vara ett problem såklart, men ja, du förstår vad jag är ute efter. Mm.
Jag vill ha mer awesome och mindre liksom despair. Och mer awesome blir det garanterat nu när vi har kommit fram till ett ny del av The Incident, som vi kallar det lilla nya, eller nu är det inte så nytt längre, det här är tredje.
Alltså både The Incident och TLDR-cirkeln kommer liksom vara nya hela säsongen,
ja,
känns det så.
Ja, det känns bra.
Fram i maj där, så vi har ju säsongens nya segment. Vad har The Incident att bjuda på den här veckan?
The Incident har den här veckan att bjuda på ett mysterium från år 1900. Vet inte, jag känner mig lite sugen på att köra
Var det Inception basen?
Ja,
ah, okej.
Okay. Om jag bara får rossla lite här med mina mykoplasma-lungor så kan vi köra ett litet synopsis. På den lilla ögruppen The Flannan Isles utanför Skottland bor ingen sedan 1971. Men innan dess fanns det människor på ön. De skötte den numera automatiska fyren som varit livsviktig för sjöfarten i området. Fyren stod färdigbyggd och tändes 1899, men bara ett år hade gått innan något oförklarligt hände. Den 15 december 1900 passerade ett fartyg fyren och såg att den inte lyste. De rapporterade det när de kom i hamn, men det dröjde ända till den 26 december, 10 dagar senare, innan hjälpfartyget Hesperus kom fram. Kaptenen signalerade med nödljus, men fick inget svar från ön. De gick i land och hittade grindar och dörrar stängda. Lamporna var rengjorda och påfyllda med olja. Regnkläder hängde på sina krokar. En stol låg vält i köket, men i övrigt ingenting. Av de tre fyrvaktarna, Thomas Marshall, James Ducat och Donald MacArthur, hittades aldrig ett enda spår.
Jag kände direkt någonstans hur så här Lovecraft-reglagen går upp till 11.
Vi har ju ett fall av isolerade människor på utsatt plats möter... Vadå?
Ja, precis. Möter okänd fara, frågetecken. Det är ju, alltså, styrkan i hela den här incidenten är ju någonstans det okända, och det faktum att det okända är alltså väldigt så här, verifierat som okänt på ett sätt.
Man har ju aldrig kommit fram till vad som hade hänt. Alltså, vi ska ju säga det hade ju varit dåligt väder och hård blåst i området, så att det var rätt mycket så här förstörelse på land. Lite lådor som hade slagit sönder och ledräcken till gångvägar som böjts och lite sånt där. Men grejen är att fyrvakterna hade fyllt på sin loggbok fram till 9 på morgonen den 15 december. Och där hade de berättat om att saker hade gått sönder. Så att det hårdaste vädret hade liksom dragit förbi.
Det är också just det så att det här fartyget passerar den 15 december. Så att det är verkligen de här timmarna mellan att de skriver sista grejen i loggboken och att det här fartyget passerar. Det är de timmarna som är okända på något vis. Och det är de timmarna det händer någonting.
Får jag bara deklarera min kärlek till loggböcker som fiktionsverktyg? Jag tycker det är fantastiskt. Det är inte Pitch Black när de kommer in och läser loggen och den slutar senaste gången det var solförmörkning.
Ja, det stämmer. Och även vad heter det, Sagan om ringen, så finns det ett segment i Morias grotta när boken tar slut under ett anfall. Men jag tänker att så det ligger även helt i linje för Lovecraft-tematiken, att det finns en loggbok. Alltså hans så här, oral history-grepp är ju på något sätt... funkar väldigt bra med hela loggbokstematiken, eller?
Ja, absolut. Och det är liksom flashback-potentialen i en filmatisering.
Hur då menar du då? Flashback som i forumet?
Nej, alltså, som i... December 13th, For fuck's sake, what you're doing with a UFO? Leave it alone.
Ja, men jag tänker alltså så här, vi kan väl ta våra två betygsskalor här. Vad sätter du här på wow-faktorn?
Wow-faktorn, eftersom de aldrig har lyckats reda ut vad som hände och eftersom de är så extremt spårlöst försvunna. Liksom. Det finns inget tecken på att de har inte på sig regnkläder, de är bara borta. Liksom. Så ger jag det en kanske... Den pangar inte jättehögt, för att det är ändå så här vilt hav. Man kan se framför sig en situation där liksom två personer hamnar i knipa, en tredje försöker hjälpa dem och alla tre spolas bort bara. Men jag skulle ändå säga att wow-faktorn kanske är 7 i det här fallet.
Jag skulle säga att det skulle kunna vara 7, men jag säger 8 på grund av den välta stolen i köket. Den är alldeles för
Hey,
den är alldeles för suspekt,
hey,
på något sätt.
Get out of here.
Men vad ger du för den populärkulturella potentialen?
Ja, 9 skulle jag säga.
Jag säger 5 här.
Oj.
Och anledningen till att jag gör det är att det är ett koncept som jag skulle säga är otroligt svårt att ta tillvara på.
Oj.
I och med att det är så öppet, så kan det här liksom... vad ska man säga? Risken att det här slarvas bort i en väldigt dålig upplösning är monumental, skulle jag säga.
Mm-hmm.
Och förstår du hur jag tänker då?
Nej, du, utveckla.
Ja, men det jag menar är att... det är bara en tidsfråga innan man blandar in spöken och grejer, och då förtars eller sjö och djur eller vad det nu är, och då liksom eskalerar svårighetsgraden att göra den här historien bra otroligt mycket.
Mm. Fast tänk följande. Expeditionen så kommer dit för att göra undersökningen, massa torra folk liksom som ska CSI år 1900 kommer dit för att liksom undersöka. Vi får se klipp tillbaka genom loggboken, så klipper de tillbaka med skön voice over typ de 14 dagarna som leder fram till den 15 december, och det börjar sakta men säkert under den här undersökningen gå upp för de som är där att de är ute i en lika jävla illa sits som de där tre från början, och till slut så blir det ju givetvis jaga av något slag.
Ja. Men det menar jag så länge är jag med att det är en fantastisk... så långt fram finns det en fantastisk populärkulturell potential. Men det är därifrån som 99% av såna här historier slarvas bort.
Du tänker att typ The Rock spelar en av de här... undersökarna och har en standoff med random dåligt CGI-monster i en grotta till slut.
Lite så faktiskt. Alltså, men jag tänker så här, det skulle kunna vara bra om man till exempel sätter en person som Guillermo del Toro typ att regissera. Så han får bygga ett mysterium av allt det här, och sen kanske att filmen börjar med att en mystisk person spolas i land någonstans.
Shit.
Du går loss verkligen med den skotska accenten.
Jag vet inte hur skotsk den är, men jag ser framför mig en väldigt bra period piece, skräck.
Men att en mystisk person då spolas i land och berättar att han har varit fyrvaktare för flera år sedan eller någonting. Och sen liksom byggs hela den här historien upp om vad som hände på något vis. Men det är ju även där ett stort frågetecken.
Och därmed har vi kommit fram till postscriptum, den lilla delen där vi tipsar om någonting apart som inte får plats i avsnittet. Jag ska tipsa om ett klipp som är typ 5:40 långt, som har rubriken The Start. Jag missar ju aldrig en chans att få nämna Formel 1 i Oddpod, även fast det är väldigt långt från det vi gör. Men det här klippet är en person som har suttit och kombinerat filmmaterial från typ de senaste 40 åren, från liksom stunderna innan en start i Formel 1 går. Magisk collageklippning, extrem suspens, rysningar. Jag kan inte pitcha en bättre än så. Kolla det.
Ja, det låter härligt tycker jag. Och då gillar jag inte ens Formel 1. Jag tipsar som vanligt om en serietidning, och den här veckan vill jag slå ett litet slag för en riktig superklassiker, och det är DC's Kingdom Come, som i en inte allt för avlägsen framtid ställer DC's klassiska superhjältar mot nya farliga vigilantis, kan man säga. Det är ett riktigt sånt standardverk i DC's kanon. Alla borde ha läst den.
Härligt. Jag känner att så här, det här är dina postscriptums den här säsongen är en bra liten kanon över serievärlden, känns det som.
Ja, förhoppningsvis. I alla fall DC's universum. Jag är inte jag kan bara grundkursen i Marvel, men vi får se var det landar till
och
slut.
Ändå gör du en specialistpodcast.
Ja, det är tveksamt. Vi är tillbaka nästa vecka, och tills dess då så ska ni ha läst, eller ska vi i alla fall ha läst, Frank Sinatra Has a Cold till TLDR-cirkeln.
Nytt inslag här i podden.
Nytt inslag här i podden. Simma lugnt tills dess, så hörs vi.
Ciao.